Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Att studera, i vanlig ordning med mig, Fabian Molander, och Alexander Röndahl. I detta avsnitt har vi tagit ett djupdyk i en av Sveriges kanske nyaste kandidatprogram, nämligen historia. Vi diskuterar utmaningar med att tackla ett helt nytt program, vad man läser för kurser, vilka arbetsmöjligheter man kan få genom att utforska sina intressen för historia. Och hur var det egentligen med vikingarna och deras vikingahorn, eller är det bara en efterkonstruktion? Vi har fått träffa Elsa Krona, som studerade först i Stockholm, men sen begav sig ner till Lund för att skriva sin egen historia. Genom att vara just en av de första som läser ämnet på det nya kandidatprogrammet. Häng med!
Du nämnde ju här lite tidigare när vi samtalade att tidigare så har man fått bygga sin egen utbildning. Att man har fått välja kurser och det för att kunna passa in i det här. Nu har du ju kommit in i ett kandidatprogram på Lunds universitet. Hur skiljer det sig nu från hur det var förr?
Ett kandidatprogram som så innebär att du har ganska givna ramar för hur din utbildning kommer se ut. Och jag tror för mig personligen och för många andra som söker sig till ett kandidatprogram så handlar det mycket om att man tycker om att veta vad som händer i nästa skede. Vad händer nästa termin eller vad händer nästa år? Och det är ju en variant av att bygga sitt program. För att när man bygger sitt program, då har man ju den här valmöjligheten. Att man måste läsa 90 högskolepoäng i samma ämne. I det här fallet är det då historia. Men de övriga 90 högskolepoängen, där har du fritt blås. Det har vi någorlunda. Förutom att vi nu är inne på min tredje termin och nu läser vi projektledning. Det är någonting vi måste göra liksom. För att därefter ha vad som kallas valbara terminer i 2 terminer. Och då får vi möjlighet att åka utomlands eller välja ett ämne som kanske inte finns med inom ramen för programmet. Och skulle man då istället ha byggt sitt program, då är varje termin ett sådant val.
För just hela begreppet historia, det känns ju väldigt brett liksom. Mm. Om du skulle koka ner det för att förklara det till någon som jag som inte förstår det hela, hur skulle du koka ner det då?
Jag skulle säga att historia är ett ämne som handlar om att förstå de långa linjerna i samhällsprocesser, om krig och fred, politiska processer, kulturella processer, relationer mellan människor och hur de har sett ut i olika tider.
Hur, du säger man kan välja inriktningar, väljer man exempelvis, jag kan välja krigsinriktningen eller vad kan man välja för olika nischer liksom?
Man kan inte riktigt välja inriktning på så sätt som du säger, en krigsinriktning. Man får ofta frågan, kan jag läsa Egyptens historia? För att det är det man brinner för jättemycket. Men det man däremot får välja inom programmet är när man kommer in på sin fjärde termin. Och vi har en sån här valbar termin. Då väljer man att rikta in sig antingen på politisk historia eller på kulturhistoria. Och då har vi förtursplatser på kurser inom statsvetenskap, freds- och konflikt, konsthistoria, arkeologi. Och det är väl där då man riktar in sig lite mer på, är det den politiska historien, kanske det du är inne på med krig, liksom, är det man vill djupdyka i? Eller som jag då som är mer intresserad av konst, kultur och hur det tar sig uttryck i historien, då väljer man den inriktningen.
För vad var det som fick dig att liksom säga, men jag vill plugga, jag vill läsa historia. Vad var det som liksom lockade dig?
Jag tänkte faktiskt på det på vägen hit, för att jag har inte ett solklart svar på det. Jag har alltid tyckt historia var väldigt roligt. Läste inte jättemycket historia i gymnasiet, förutom att jag skrev mitt gymnasiearbete om staden Florens och en familj som heter Medici som verkade där under renässansen. Och sen hade jag inga planer egentligen på att fortsätta läsa historia på högre nivåer. Men när jag läste litteraturvetenskap, som jag gjorde mitt första år på universitetet, då återöppnades väl mina ögon eller blicken för historia som ett ämne. Och det var också i den vevan jag liksom fick nys om att det här nystartade kandidatprogrammet fanns i Lund. Och då hade jag redan beslutat mig för att komma hem till Skåne och börja plugga på Lunds universitet. Och då sökte jag kandidatprogrammet.
För det är som du sa innan, att det här är ett helt nytt program.
Yes.
Hur märks det? Känner man liksom att det här är första gången de gör det här? Hur känner man av det?
Jag måste svara ja på den frågan. Mm. Det finns både för- och nackdelar med att det är ett nytt program. Fördelarna är väl att man har mycket att säga till om, skulle jag säga. Vi får en bra kontakt med programkoordinatorer och studievägledare och så vidare. Och att det också är lite roligt att vara först ut. Det känns lite speciellt på något sätt. Nackdelarna är väl på samma sätt, just att det inte är beprövat. Även om många av kurserna har körts tidigare så har de omstrukturerats lite. Vissa är helt nya och som student kanske man då kan känna att de inte riktigt alltid passar ramen för den utbildning man hade önskat sig från början. Men jag skulle nog ändå säga att det positiva väger över de negativa bitarna. Men det är ju alltid så när man startar något nytt, att det tar en stund att komma in i det liksom. Och jag tror ändå det roligaste som jag tycker är med det, att jag och mina kursare får möjligheten att tycka till. Det tror jag är lite unikt för universitetsutbildningar.
Så lärarna sträcker ändå ut handen och så, ni får chansen att vara med och tycka och tänka, och det är ändå ett öppet klimat där liksom.
Ja, men det tycker jag. Sen tycker jag klimatet är så ganska överlag på historiska institutionen. Att våra professorerna som också håller i utbildningen har varit med och utformat den. Och inte alla, men många av dem är väldigt vänliga, hälsar i korridorerna och är liksom intresserade av att höra vad vi har att säga. Och ja, det skulle jag väl ändå säga är en positiv grej.
Vad hade du några specifika förväntningar då när du gick in i utbildningen? Så i och med att du visste att den var helt ny, så kan det ju vara väldigt svårt med att ha förväntningar. Hade du några sådana?
Jag hade faktiskt inga förväntningar alls. Jag var mer bekymrad över vilka jag skulle hamna med. Kursare och hade jag hittat min plats eller skulle jag behöva hoppa av? Och om man snackar fördomar så var jag väldigt fördomsfull gentemot vilka som studerar historia. Trots att jag själv var en av dem.
Du måste jag kolla här, alltså förberedelser i form av alltså vad det passar bäst att studera tidigare. Du sa ju själv att du gillar historia, men det var inte kanske någonting som var superintresse under gymnasietiden när man pluggade det då. Är det i ens bästa intresse att kanske ha lagt mycket energi på historia tidigare? Eller skulle du säga att det kanske är en annan form av historia?
Jag skulle säga det senare. Man börjar nämligen utbildningen from scratch. Alltså det är ingen högre nivå på så sätt, utan man kan komma från en annan bakgrund. Man kan ha pluggat ekonomi på gymnasiet och så har man beslutat sig för att nej, men historia är min grej. Och då lär man sig allt färskt. Och mycket av det jag har lärt mig detta första ett och ett halvt åren har varit färskt. Jag har inte varit inbiten eller fanatisk kring ett visst ämne eller så. Det är klart det finns de som är jätteduktiga på andra världskriget eller 30-åriga kriget, men de flesta av oss kommer ändå som nybörjare. Och det är väl också någonting som jag tycker kandidatprogrammet har varit bra på att lyfta upp. Att det har blivit en inkörsport för alla oss som från och med vår utbildningsstart vill bli liksom proffs, eller vad man ska säga.
För jag vet att i gymnasiet och typ i grundskolan så det är väldigt mycket fokus på liksom epoker utav historien. Men är det en annan sorts fokus som är här?
Ja, man inleder hela programmet med att läsa en teoretisk kurs om perspektiv på historia heter den. Och det handlar om hur man tillämpar olika perspektiv på historiska problem, konflikter och epoker såklart. Det är ändå det stora hela när det ändå handlar om det historiska ämnet. Sen följer en rad delkurser som handlar om vad vi kan kalla all världens historia. Då börjar man några tusen år innan vår tideräkning och går egentligen fram till modern tid. Där är det ju mycket det här epokbaserade. Men därefter blir det ett annat förhållningssätt till det när man då ska använda de här olika tillämpade metoderna för att skriva om, prata om och diskutera historia.
Är det mycket liksom filosofiska begrepp som man använder sig av?
Mer eller mindre. Första året skulle jag säga att det handlar mycket om källor. Om att analysera och kunna avgöra vad som är sant och falskt. Det som kallas källkritik. Och det var ytterligare en sån grej som jag i gymnasiet tyckte inte var särskilt rolig. Kanske inte heller är det lättast att lära ut på gymnasienivå. Men det fick för mig en helt ny innebörd när jag kom upp på den akademiska nivån. Och det blev plötsligt väldigt roligt. Och jag tror också det är det jag bara på den här korta tiden jag har pluggat historia har insett vilken stor vikt det är att kunna granska källor och vara analytisk och kunna se vad som kanske väger lite tyngre än det andra i som frågan om vad som är sant och falskt.
För vad gäller praktisk historieanvändning så var det någonting som när man läste på utbildningen på nätet stod det mycket, men man handlar om att man ska liksom lära sig hur man praktiskt använder historia. Vad innebär det mer konkret?
Jag tror de menade att det handlar om hur man i vidare arbetsliv eller redan nu som student faktiskt använder sig av sin utbildning. Och då är det ju mycket, eller det handlar mycket då om att man tar någonting ur historien. Och en klassisk sån är ju att allt är historia. Så det behöver inte vara ett krig, det behöver inte vara en kung. Utan det kan vara, jag till exempel skrev min B-uppsats om hur renässansen porträtteras i brittisk spelfilm under 1900-talet. Det är inte många som hade bara, det är historia. Men det är det ju faktiskt. Och då handlar det om hur jag tar den historiska kunskapen jag har och lite gör det till något annat, kan förklara de här sociala processerna och samhällets förändring över tid. Och det skulle väl jag påstå är en av de viktigaste förmågorna idag, i dagens samhällsklimat och med ständiga mediaflöden och information som vi matas med och så.
Och när det kommer till det här med praktisk användning då i dagsläget, vad ser du som den liksom ideella arbetsplatsen? Vad kan man använda den här historieutbildningen med i ett senare arbetsliv?
Personligen så hoppas jag ju att jag kan gå ännu högre inom akademin. Jag är intresserad av att forska och vill komma in på en doktorandutbildning så småningom. Men det passar ju inte alla och utbildningen är inte gjord för att alla ska behöva göra det heller. Man får ju ingen titel på så sätt för att man blir en utbildad historiker. Och många tänker att det logiska är att man blir lärare. Och det är det också i stor utsträckning. Det är ett viktigt ämne. Vi måste ha folk som kan lära ut det på rätt sätt. Men jag skulle också påstå att vill man bli skribent eller journalist är det bra att ha förkunskaper inom ett ämne som historia och kunna ha det som utgångsläge i vidare yrkesliv. Man kan jobba som någon slags expertperson eller analytiker på företag eller inom näringslivet och så. Så jag skulle säga att det finns ett växande behov av personer med specialkompetens inom humaniora överlag. Det gäller inte bara historia utan även religionsfrågor, filosofi och så vidare.
Det allra första jag tänkte på som är drömjobb, och det är bara någon tanke jag hade då, men det måste ju vara att vara en av dessa personer på Antikrundan. Så om du frågar, liksom så, vad är detta? Så kan man liksom, får man berätta allting man kan direkt. Det måste vara drömmen att få betalt för det.
Jo, men jag håller med. Det finns ju många sådana tv-program som är lite drömbilden av vad man kan göra som historiker. Jag vet att det finns ett brittiskt program som handlar om alla hemliga slott eller slottens hemligheter och de som leder det, de är doktorerade, jag tror till och med att de är professor. Men de är coola liksom. Det är inte den här lite tröttsamma bilden av att man bara sitter vid sitt skrivbord och skriver hela dagarna. Även om det också är en stor del av ett sånt yrke.
Liksom någonting jag har tänkt, för det är bara någonting jag tänkte på nu, men när jag frågade dig om den filosofiska aspekten av historia, det är för att det är ett väldigt känt citat att historien skrivs utav vinnaren. Och det är ju klassiska filmer som depiktar då hur världen har sett ut och liksom, ja, men det har varit krig nu, man får ta krig som ett exempel, och så är det alltid den goda som har vunnit. Men per den definitionen så vet man inte vad som har gått eller ont, utan det brukar bara alltid bli så att den som vann är den goda, för att det är han som skriver historien därifrån. Är det någonting ni touchar på när ni diskuterar historia?
Vi pratar ju mycket om att det är en västerländsk historieskrivning. Västerländsk kanon kallas det. Och det är lite det du är inne på, att det är västerlandet som har skrivit historien, även om resterande delar av världen. Men jag skulle inte säga att man bara utgår från att de som har skrivit historien är vinnaren, för att de här olika perspektiven vi tillämpar hela tiden handlar ju om att vara kritiska även mot oss själva. Och se då kanske någonting problematiskt med att det är så vi har vinklat det. Även om, som du sa, att okej, vinner man är man kanske då den goda. Det kan ju stämma i somliga fall, men det kanske inte då är hela sanningen, för att bara för att man har vunnit någonting, det kommer alltid någonting efter. Och det är det jag tycker är spännande, att om man utgår från idag, när vi sitter här och vi vill förklara någonting om det här rummet eller situationen vi befinner oss i, så är det intressant att kunna då både vända sig bakåt i tiden och se vad som har lett fram, teknisk utveckling, hur människor har börjat prata med varandra mer och så, men också spekulera i, ja, men vad kan hända imorgon med det vi gör idag. Och det tror jag är en viktig aspekt att tänka på när man tänker på att vinnaren har skrivit historien, för att vinnaren kanske inte är en vinnare imorgon.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Så man lägger ändå in lite så här, vad kan hända i framtiden, och tittar även på det som inte bara tillbakablickar, utan man tittar ändå...
Det handlar väl hur man applicerar lärdomen av historien.
Ja, precis. Det är ju också en sån klassisk klyschig sak man brukar säga, att ja, hur ska vi kunna förändra hemska saker i framtiden om vi inte lär oss av historien? Men det stämmer ju i mångt och mycket. Det våra föregångare har gjort har ju ändå visat på saker som vi i dagsläget inte är nöjda med, eller hur man nu ska uttrycka det. Men samtidigt så får man nog vara försiktig med att skuldbelägga historien. Man kan inte alltid vara anakronistisk och se bakåt och säga att gud vad dumma de var, så skulle vi aldrig gjort idag. För att det finns en otroligt stor chans att det är precis det man kommer säga om oss idag. Och det är väl lite det, lära sig av sin tid också. Att vara medveten om idéströmningarna i det samhälle vi lever i idag, och inte bara upplysningens eller industrialismens.
Historien har ju en tendens att repetera sig själv.
Det stämmer.
Jag tänkte kolla här lite, för du är från Malmö. Du åkte till Stockholm och pluggade där. Ja. Nu är du här i Lund igen. Bor du då i Malmö eller har du skaffat ett place här i Lund?
Jag har skaffat ett place i Lund. Mm. Det har jag.
Hur gick det till?
Jag bodde faktiskt hemma min första termin och kunde pendla. Men sen hade jag en kompis som fick ett rum ledigt i sin lägenhet förra julen. Så då flyttade jag in där. Det är på en av nationerna här i Lund. Så att det är lite best of both worlds. Jag bor i en studentkorridor men jag delar inte kök.
Nej, det är alltid någonting. Mm. Då kan du i alla fall ta del av dessa kända Lunda korridorsfester.
Precis.
Så det är ju positivt. Kostnaderna för utbildningen. Mm. Alltså i samband med att man måste skaffa en del böcker och liknande och i och med att den är ny. Hur ser det ut då i form av att få tag i second hand alternativ på böcker i och med att det är en ny utbildning?
Mycket på grundkursen har använts i tidigare kurser som getts på institutionen. Så de har gått att få tag på second hand. Men kruxet är att de är ganska glada i att byta böcker inför varje år och varje kurs och så. Och det kommer även nya utgåvor av vissa stora verk som man då vill ha den senaste av och så. Och det är ju absolut inte billigt med kurslitteratur. Det är en ganska dyr utgift. Men jag har köpt lite, lånat lite och vissa saker hittat begagnat. Sen har vi också då förmånen att vi har pluggat ganska tätt med varandra, kurserna, det senaste året. Alla har haft nästan samma kurser och så. Då har man kunnat låna av varandra och dela vissa saker. Men det har inte alltid varit helt lätt att hitta kurslitteraturen. Det bästa är när det finns tillgängligt online.
Behöver man alltid ha den boken som man är rekommenderad att ha för kursen?
I vissa fall har det varit så att jag har skaffat böcker som jag sedan inte använt. Och det är nog en avvägning man får göra. Jag skulle säga att första året av utbildningen är föreläsningarna det absolut viktigaste att gå på seminarier såklart. Men vi hade några av lärarna under de kurserna var väldigt måna om att vi skulle läsa exakt antal sidor och förhörde oss på det varje vecka och så. Så att det är ingenting man kan undvika och det är ju alltid viktigt att läsa kurslitteraturen. Sen i och med ett ämne som historia är man ju bortskämd med att det är rolig kurslitteratur. Böckerna är ofta spännande och inte så träiga som det kanske är på många andra program. Så det är någon lyx tycker jag.
Hur mycket av föreläsningar, seminarium, vad är obligatoriskt, vad är frivilligt, hur mycket frivilliga har man i det?
Föreläsningarna är alltid frivilliga. Men jag skulle säga att majoriteten går på dem ändå för att de är det roligaste i utbildningen. Vi är väldigt engagerade lärare och professorer på institutionen. Sen har vi seminarier vid sidan om det och de är alltid obligatoriska. Och där handlar det mycket om att diskutera i grupp, göra olika övningar och så vidare. Ibland har vi grupppresentation till exempel. Det har varit lite mindre av föreläsningar under den här terminen och fler seminarier till exempel. Men första året var det mer fokus på föreläsningarna. Så det har varit lite blandat.
Var är det ni väljer att studera? Alltså har ni några specifika studieställen?
Jag sitter alltid på Historiska institutionen på Lux. Som ligger uppe vid UB, universitetsbiblioteket. Det är väldigt fina lokaler. De invigdes 2014. Eller 15. Jag ska inte ljuga. Och det är många från andra fakulteter som också kommer dit och pluggar. Men eftersom det är vår hemma visst så sitter vi nästan alltid där.
Finns det någon i programmet? Existerar det någon form av praktik eller någonting där man åker ut till några ställen?
Det finns möjlighet att välja det. Det är på tredje terminen som jag går nu. Då väljer man mellan att ha praktik i 4 veckor eller läsa en kurs i historiedidaktik. Jag valde det senare. Men det var ett flertal personer i min kurs som gjorde praktik på olika ställen.
Vad är historiedidaktik?
Den ständiga frågan. Jag vet inte vad den exakta beskrivande termen är. Men det handlar om hur man lär ut historia. Så det är ett pedagogiskt ämne. Men på vår nivå så tog vi upp bland annat hur historia presenteras i film, i bilder. Hur man har vinklat, vi var inne på att vinnaren skriver historien. Mm. Hur har andra världskriget vinklats i media, både i sin realtid men än idag. Prata om amerikanerna som reser den amerikanska flaggan till exempel och mycket sådant. Hur historia tar sig uttryck i vår omvärld och i media mycket. Och det är ett ämne som är väldigt viktigt men framförallt väldigt roligt. Det handlar ju om hur även personer som inte läser ett ämne som historia ändå matas med historia hela tiden.
Vad är ändå en typisk praktikplats?
Ja, vad är en typisk praktikplats? Jag vet att jag hade en kurs där som praktiserade på universitetsbiblioteket. Jag tror han satt i arkiven där och hjälpte till. En annan kursare praktiserade på något som heter vikingatider. Det är... nu kommer hon bli arg på mig om jag säger fel. Men jag tror det är ett slags så här live-interaktionsmuseum. Mm-hmm. Där folk då är klädda som under vikingatiden och man kan komma dit och interagera med dem. Men det fanns även på tapeten att man kan praktisera på förlag. Till exempel studentlitteratur sitter jag här i Lund. Och ja, olika möjligheter helt enkelt.
Hur ser de sociala sammanhangen ut? Alltså när man börjar, för i och med att ni är en väldigt liten grupp, är min uppfattning. Mm. Hur har alla sociala, vad ska man säga, sociala interaktioner varit? Alltså i form av om ni har haft någon form av nollning och liknande.
Vi hade i år en novishvecka som det kallas. Och det var den historiska studentföreningen som anordnade den. Jag var inte själv med på det när jag började förra året. Även om det anordnades ändå också. Och det är såklart en utmaning att göra i ett så tidigt skede av ett programs historia. Liksom, att det kanske inte är så många sökande än. Och alla av dem är inte heller intresserade av en novishvecka. Eller det är svårt att locka vissa personer. Men det var en ganska traditionell, vad ska man kalla, liksom insparksperiod. Där man hade en pubrunda, brännbollsturnering, någon utgång, lite så. Något som ska falla de flesta i smaken.
Är det någonting som har förändrats när ni har gått ett år? Anordnar ni något för de nya? Eller hur ser framtiden ut för novish eller nollning eller vad man kallar det?
Det jag ser som har blivit mer frekvent sen denna hösten är att det är lite mer fokus på att ha sittningar och fester tillsammans över årskurserna liksom. Det var det även förra året men kanske inte lika stor utsträckning, så att det finns ett större fokus på att välkomna de nya och få in dem i sammanhanget som är att gå på universitetet, för det är ju så mycket mer än att bara plugga sitt ämne. Det finns ju många aspekter av att vara en studentstad och så. Så att det är nog på uppgång skulle jag säga. Jag ser ju gärna att om kanske 2-3 år är det ännu större liksom.
Det blir ju väldigt ofta så om det är en nystartad alltså program. Då är det ju stor variation i människor man kommer att attrahera till den här kursen eller programmet.
Sen tror jag också att det finns en tendens hos HT, alltså humaniora och teologiska fakulteten, att ha svårt med det här att locka till sig studenter för det roliga. Det som är vid sidan av studierna. Det finns ju väldigt liksom utbrett etablerat på LTH till exempel, men också om man pluggar ekonomi eller juridik. De föreningarna är stora, har funnits länge och de vet vad de ska göra. För en liten förening i liksom sin första fas är det ju svårt. Hur expanderar man?
Det kan vara rätt roligt att vara med på den resan också.
Jo, men det...
Sen när man växer. Har du någon kurs som du tyckte var lite extra rolig om den här tiden du studerat?
Jag tyckte en delkurs under grundkursen som hette Forntiden och tiden fram till 1500 tror jag var den absolut roligaste. Det var med Dick Harrison som är en känd professor och historiker. Han rör sig ofta i media och sådana sammanhang. Och det var otroligt spännande föreläsningar. Det var också den mest intensiva perioden under utbildningen hittills. Då hade vi som mest 4 föreläsningar per dag. Och det var under oktober förra året och man var helt slut när man kom hem. Men det skiljer ju sig väldigt mycket mot hur det ser ut nu när man kan vara det en gång i veckan. Mm. Och det var väldigt roligt att ha så mycket undervisning och få lära sig så otroligt mycket.
Hur mycket tid skulle du säga att man, en snittvecka, hur mycket tid lägger man på både att vara i skolan och att plugga utanför?
Jag skulle säga att jag lägger i snitt 30 timmar i veckan. Men det beror lite på vilken delkurs det är. I början av den här terminen kanske jag inte la mer än 20 timmar. Och det var ju mitt val. Så. Men sen blev det genast mer när det blev en kurs som jag tyckte var lite mer krävande. Så det varierar lite, men mellan 20 och 35 timmar beroende på vilken person det är, skulle jag säga.
Har du något tips till blivande studenter?
Var beredda på att läsa mycket. Och en sak som jag tror att många inte vet med det historiska ämnet är att det handlar om att skriva. Allt det här om att ta in information, granska den och analysera handlar ju om att vi själva tränas i att också producera text. Där vi på något sätt ska gå i god för det vi skriver. Vi ska lära oss granska källor och presentera dem på ett bra sätt och ett tillgängligt sätt också. För historia handlar ju mycket om att det ska inte bara vara akademiskt, det ska också kunna vara tillgängligt för en intresserad allmänhet. Och det skulle jag väl säga att vi i varenda del av utbildningen tränas i, att skriva och producera material.
Du måste också fråga det, du sa innan det här med min historiska myter. Vad skulle du säga, den liksom, har någon sån här klockren historisk myt, någonting som man tror på i folkmun liksom, som inte är sant, om det är andra världskriget eller vad det nu kan tänkas vara?
Den klassiska som vi lär oss först på utbildningen, det är att vikingarna inte hade horn.
De hade inte det?
Nej, de hade inte det. Jag vet att du blev besviken. Så det skulle jag säga är den största myten.
Så den här svenska vikingahornshjälmen, den är alltså...
Det är en efterhandskonstruktion. Det var först på 1800-talet som man tog fram den. Nationalromantiken kallas det, när man ville ha ett stort svenskt arv att värna om. Då hittade man på det.
Det enda lilla kulturarvet vi har.
Inte ens det är sant. Nej.
Ja, men jag tror nog vi har täckt allting faktiskt. Tack så jättemycket för avsnittet. Det var supertrevligt.
Tack så jättemycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Så, det var dagens avsnitt. Hoppas ni tyckte att det var intressant och inte blev allt för besvikna över att vikingahornet faktiskt inte alls var en svensk del av historien som våra vikingar sprang runt och bar på sina huvuden. Och att ni fick med er lite information och kanske fick upp ögonen för ett nytt kandidatprogram. För de nu lite mer konkreta detaljerna kring vad som krävs för att söka utbildningen och hur du går tillväga. Programmets längd är 3 år. Du får med det 180 högskolepoäng och du kan söka varje hösttermin, och när du är klar så har du en kandidatexamen i historia. Förkunskapskraven är grundläggande behörighet plus historia A, samhällskunskap A eller historia 1B alternativt 1A1 plus 1A2. Och samhällskunskap 1B eller 1A1 plus 1A2. Undervisningsspråk är svenska primärt och kan också förekomma på engelska. Anmälan senast omkring den 15 april. Gymnasiebetyg utan komplettering 17,39. Gymnasiebetyg med komplettering 17,17. Omdöme från folkhögskola 4,0. Högskoleprovet 0,95. Den statistiken är hämtad från statistik.uhr.se. Totalt antal sökande var 365, varav 80 i första hand. Antalet antagna var 60 stycken. Vi rekommenderar även att gå in på Lunds egen hemsida, enklast genom att googla Historia i Lund. Nästa avsnitt så kommer vi vända oss mot ett antal tekniska utbildningar, industriell ekonomi, arkitektur med flera. Vi har också fått önskemål om att spela in utbildningar om yrkesutbildning. Och de här utbildningarna kommer vi göra under våren. Har du några specifika önskemål eller frågor, tveka inte på att höra till oss på kontakt.attstudera@gmail.com. Och passa också på att följa oss på våra sociala medier där vi på Instagram heter attstudera. Tills nästa gång.